Nytt avsnitt av podcast Rosoneri och idag är du tillbaka, Mackan. Välkommen.
Tackar.
Det har runnit mycket vatten under broarna. 4 matcher sedan vi sågs.
Det är riktigt.
Och vi vill passa på att tacka de här grabbarna som var med på intervjun. Tacka Claes Andersson, Dave 87, Kulu och Boombox för väldigt kloka ord.
Mycket intressant tyckte jag att lyssna på.
Jag tycker också att det var kloka ord. Bra insyn i klubben. Det ni hörde sist var min dotter som är väluppfostrad milanista. Väl indoktrinerad i Milan. Precis som dina barn, Mackan.
Ja, den yngsta är 6 veckor så jag vet inte hur mycket milanista hon är igen. Men min pojke är 4 år, ja.
Ja. Jag måste bara säga en ball grej på tal om hjärntvätta barn eller uppfostran. För något år sedan när min dotter inte bestämde vad hon skulle ha på sig själv så var det skolfotografering. Och jag fick nästan med henne en Milan-tröja till fotograferingen. Men tyvärr så var hon hos sin mamma den dagen. Så det sket sig.
Min son, jag har försökt låta bli indoktrinera honom för mycket. Men det går ju inte att låta bli. För att man pratar ju om det man är intresserad om. Men när han var liten fick han ju massvis med Milan-kläder i presenter. Och de använder vi ju flitigt idag, för nu passar de.
Vi har ju fått feedback på Rossoneri-podden, vilket vi jättegärna uppskattar och tar till oss. En av frågorna har varit att vi ska bredda oss för att få fler lyssnare. Mackan, åsikt?
Det finns inte en chans.
Du vill bara prata om Milan.
Jag pratar det jag är intresserad av och jag är intresserad av Milan.
Jag och Mackan tar jättegärna till oss all form av feedback. Men på frågan att om vi ska bredda oss så är det ett rungande nej från oss båda. För vi är mest intresserade av Milan och vill prata om Milan. Vi kommer även svänga ut med våra konkurrenter och kanske Serie A i sig. Men frågan var då, ja men kan inte prata lite om Champions League? Champions League är jätteintressant när Milan spelar eller när Malmö FF spelar. Men annars så kan jag säga redan nu att Champions League kommer vinnas av Bayern München som slår Barcelona i final. Bara Barcelona slår ut Real Madrid och Bayern München slår ut Juventus. Så pass förutsägbart är Champions League. Vad säger du, Mackan?
Det finns stor risk att det är så, precis som du säger. För det är väldigt enkelt att säga det. Möjligtvis har PSG en chans i år när de har värvat rätt så friskt att gå ännu längre.
Ja, Paris är en bubblare. De kan kanske slå sig in i semifinal.
Ja, jag tror inte de vinner i år. Men det goda Bayern München har ju Ancelotti. Han är ju en duktig Champions League-tränare.
Och det är han som sen tar över Milan kanske?
Många kontraktförslag redan, om jag har förstått det på ryktena. Till och med så små klubbar som Leeds i England, om de skulle lyckas gå upp till Premier League, har varit och ryckt lite i honom. Där är ju pengar i Premier League. Han har varit där en vända i Chelsea, men jag tror inte han går tillbaka till Chelsea, det tror jag inte. Men Manchester-klubbarna sitter också säkra där, jag tror inte han tar någon av dem heller. Så. Jag tackar att han inte tog Milan i fjol. När Montella tog det. För jag vill inte att ännu en legendar ska kastas på backen.
Vi kör vidare. 10 matcher är spelade. Om man nu räknar bort dagens Sampdoria. Som vi tar bättre av lite senare i avsnittet. Men av 10 matcher, 9 vunna, 1 förlust, 25 gjorda mål, 7 insläppta och 6 clean sheets. Vad säger du om det, Mackan?
Att statistik berättar ju uppenbarligen inte hur spelet ser ut. För det ser ju väldigt bra ut.
Ser man siffran här som är framför oss. Snitt 2 mål per match. Average possession nästan 60%. Passningar accuracy 88. 18,6 skott per match. Och 5,2 dribblingar per match. Jag vet inte vad man...
Hur mäter man det?
Ja, jättekonstigt. Men i alla fall som du säger, det ser ju förbannat bra ut. 9 av 10 vinster och som sagt, all good.
Vi har varit inne på det innan. Hur mycket beror de siffrorna på motståndet och hur mycket beror de på Milan?
Det har varit skit. Vi kan ta först och främst Austria-Wien där vi hade lekstuga.
Ja, uppenbarligen är de ju inte så bra som Lazio i alla fall.
Nej. Alla vet ju att Milan vann med 5-1 och att André Silva gjorde hattrick och även Håkan hade en stor dag.
Oh ja.
Båda kom med i Euroleagues veckans lag.
Och jag var själaglad för jag tyckte att det såg bra ut. Även om jag insåg att motståndet inte var så bra. Men det såg ju för första gången på hela den riktiga säsongen så såg det ut som de hade en idé.
Austria Wien är ett skitlag, ja.
Ja.
Men Milan spelar fortfarande bra.
Oh ja.
Det som är märkliga är efter en match där då både Håkan och Anders Silva får 9,5 i betyg tror jag. De får starta matchen mot Udinese.
Nej, det är mycket märkligt.
För Milans två bästa spelare får inte spela vidare matchen därefter mot Udinese som vi vann 2-1.
Montella hade ju en förklaring att han behöver rotera spelare och prova spelare i nya positioner för han är fortfarande inte helt klar på hur han ska spela. Och jag tycker det är ett generalfel. För har du spelare som funkar bra tillsammans så utnyttja det framförallt i ligaspelet. För där de här matcherna mot mindre lag, det är de vi måste vinna. Det är där det ska vara 3 säkra poäng. Och det har inte sett säkert ut i en enda match mer än mot Crotone, va?
Och jag kan tänka mig att om vi ska prata Montella och taktik, då är frågan hur lång tid ska han ha på sig?
Han har ju ingen idé om hur han ska spela riktigt eftersom han byter formation, han byter startelvan. Och detta efter match efter match, även då som du sa mot Austria Wien där det funkar. Varför inte köra på det och spela in det systemet då, om det nu funkade? Han försöker ändra på en av våra bästa spelare, Suso. Han helt plötsligt får han en ny roll och jag tror säkerligen att han kommer klara av den nya rollen. Men varför inte utnyttja hans kvaliteter där han är som bäst just nu? För det är nu vi behöver poängen.
Om man ju ser på Suso, han är ju inte ens nära de betygen han hade sina första matcher i Milan när han spelade ytteranfall. Nu återigen i 3-5-2 som Montella verkar vilja spela in. Och rätt eller fel kan man nu diskutera fram och tillbaka i evigheter. Men Suso är ju ingen släpande anfallare. I alla fall inte som han sett ut i dessa matcherna.
Nej, han är ju en ytter. En renodlad tycker jag. Han är ju förmodligen så duktig så att han kan lära sig någonting nytt. Men har vi tid till det? Montella har ju gått ut och sagt att laget värvade för att spela 3-5-2. Och det, i mina öron är det jättekonstigt då att man värvar för att spela det systemet men man kan inte spela det för en Romagnoli är frisk för man har ingen vänsterfotad back. Du har alldeles för få anfallare för att spela det. Med tanke på att Cotrone kanske inte räknas som en anfallare än. Utan då har du Borini, Kalle och André Silva att leka med. Och det är just därför måste han göra om Suso.
3-5-2 har ju ändå spelats sen debaclet i Rom. Och vi vann ju även hemma mot Udinese. Inte imponerande i mina ögon heller, den matchen.
Nej, där var vi väl räddade av videoteknologi. Ännu en gång var det väl rätt.
Det var rätt.
Båda fallen.
Ja, Kalles offside är väl jävligt tveksam. Men jag måste ändå åt en poäng till att jag älskar det här med videogranskning. Det kommer ju även idag igen mot Sampdoria där även det föll rätt ut. Men återigen till Udinese att Milan vinner mot 2-1 hemma var ju inte jätteimponerande. Visst, 3 poäng är det viktigaste. Och det är samma spall om vi ska klumpa ihop matcherna. För att det var 3 poäng men det var inte mycket mer än så. Jag har inte jättemycket positivt att ta med mig från dessa 2 matcherna.
Om jag ska säga det stora skillnaden jämfört med i fjol så tog vi 3 poäng i de matcherna som vi tog 1 eller inga i fjol. Förutom då idag mot Sampdoria. Jag ser faktiskt ingen förbättring i spelidé och spelsystem än förra säsongen trots att vi har förändrat det. Jag tycker att alla spelare som köptes in har en bättre kvalitet. Möjligtvis Borini som vi har pratat om fram och tillbaka ett par gånger. Men att vi har höjt oss kvalitetsmässigt i spelartruppen. Men han får inte ut någonting av det. Inte alls som det verkar, i alla fall på försäsongen när vi slår Bayern München och det gick rätt så bra. Vad tycker du?
Min åsikt är ju den här surgubben och jag tycker fortfarande att ett bra lag alltid har en solklar kapten bakom sig. Och nu har vi Bonucci som kapten. det är svårt att argumentera mot att han inte är en gjuten kapten. För han har alla attribut och egenskaper för att vara en bra kapten. Och han är sagt också en bra kapten, fast han har varit jävligt svajig, får jag ändå säga, i sin sejour i Milan.
Han har ju inte imponerat. Sen, alla har ju varnat för det. Det är skillnad på att spela i Juventus med Barzagli och Chiellini än vad det är att spela med en halvt skadad Romagnoli och Zapata, som det var idag. Eller en helt nykomling i Musaccio eller vad han heter.
Mm. Men man bara sen för att återknyta att kapten är jätteviktigt, för han styr på plan. Sen är det tillbaka till tränare. Och jag kommer nog inte under hela den här säsongen säga jättemycket positivt om Montella. Jag är rädd för redan här och nu. För att det han har visat hittills, och det inkluderar även då fjolåret, imponerar inte ett dugg på mig. Jag tycker han är en tränare som har svårt för att ändra matchbild. Han laborerar med spelare fram och tillbaks och har ursäkt åt höger och vänster gällande byten som kommer sent, formationer, speluppbyggnad. Alltså det känns, allting är bara ursäkt om i världen. Jag tycker Montella utstrålar dåliga vibbar och någonstans nästan okunskap.
Ja, han lever fortfarande på sina meriter med Fiorentina.
Och det är lite som många legender har jag varit intresserad av Milan-bygget nu, och det här projektet som alla säger. Det är ett projekt, ja. Och det tar tid att sätta ett projekt. Men det känns också lite som att det är en ursäkt, både legender, ledning och Montella har, att det tar tid att sätta ett projekt. Men vi har inte tid med poängtapp. Våra alla konkurrenter springer förbi oss.
Napoli och Juventus har vunnit 6 av 6. Det har aldrig hänt innan att ettan, tvåan har gjort det.
Nej, och där var ju Milan då. De har redan 2 förluster.
Vi har inte råd, för Serie A är så bra idag, så det har vi inte råd till. Speciellt inte mot de lagen vi har tappat på.
För det som du säger, vi har väldigt tuffa matcher kvar. Oktober kommer bli ett helvete.
Ja. Och Montella skyller väldigt ofta på den mentala aspekten. Psykologin funkar inte i laget, påstår han. Att han ser inte rätt grinta. Men hur kan du få rätt mental stämning i ett lag om du hela tiden laborerar med startelva?
Mm.
Om du inte har samma taktik, om du inte har samma formation. Jag tror att det beror mycket mer på det än att de inte vill vinna. Förra året kunde man ju säga att de hängde med huvudet mer än de gör i år. Än så länge har de inte börjat göra det. Men idag var det ju grinet på plan. Både Bonucci och Donnarumma snackade till sig gula kort. Och det är bland det sämsta man kan göra i mina ögon.
Givetvis, det laget som har bäst attityd och inställning och såklart springer mest vinner också regel matcherna. Men jag förutsätter att Milan, som är så stor klubb med så mycket resurser, har ju mentala coacher, idrottspsykologer etc. som ska banka in någonstans vad som förväntar sig av dem och av matchbilden. Men sen också finns det ju ett taktiskt upplägg där man måste ha förberedd på att det här laget kommer att spela så här till största sannolikhet. Och då ska vi göra så här och gör de si, så får vi göra så. Alltså ha backup 1, backup 2, backup 3. Och där förutsätter jag också att det är inte Montella själv som ska få all skit för det. Men det måste vara en ledarstab som studeras, för de tjänar jävla massa pengar på att göra det de älskar att göra. Jag hade bytt jobb med dem varje dag i veckan. Men de levererar inte uppenbarligen.
Uppenbarligen så har ju inte deras research gått hem riktigt. Alternativt så har ju lagen spelat annorlunda mot Milan än vad Milan tror att de ska spela mot dem. Vi såg på Cagliari som spelar otroligt effektivt och aggressivt mot Milan på bortaplan. Det såg ut som att Milan var och hälsade på hos Juventus. Att de inte läser matchen heller, som du säger. För det är alltid sena byten. Så där har han ju inte heller någon kontroll över matchbilden. Idag mot Sampdoria tror jag de första bytena kom i 77. Du gissar på 80 innan matchen. Det betyder ju på att han inte kan läsa av matchen. Du och jag och nästan vem som helst kunde ju säga att det inte såg särskilt bra ut. För ska du förändra en matchbild så bör man ju göra det i halvtid i alla fall. I alla fall ett byte. Sen måste man kanske hålla någon om det blir skador och så vidare.
Det är lite som du är inne på, att Milan har vunnit sina 3 matcher innan Sampdoria för att man mött så pass mycket sämre lag. Och då ställer man sig frågan, hur bra egentligen är Milan? För Milan har gått på pumpen mot Lazio. Där fick de ordentligt. Det kunde ju blivit mycket mer också. Vi kan ta Sampdoria sist, för där har vi ju lite i affekt att prata om den matchen som fortfarande irriterar oss båda och alla andra som såg matchen. Men Austria Wien 5-1, ja, bra jobbat. Euroleague-gruppen ska vi vinna, det är matchen på torsdag. Den kommer vi garanterat vinna, för att någonstans får man nog ge Montella eller Milan att de fick en reaktion efter Lazio-matchen. De vann 3 matcher. Det såg väl se så där ut, men de fick i alla fall en reaktion. De tog alla 3 vinsterna. Spal efter Udinese, som vi sa tidigare, det var ett skitlag. Även om de pressade, var det Napoli senast nu? Ja, de pressade Napoli ganska länge. Jag tycker synd att inte gamla MFF han Per Konate får spela en enda minut i Spal. För det var kul att se honom. Han kunde gärna ha gjort 3-3 mot Napoli. Men det är fortfarande ett lag som är i botten av tabellen och kommer vara i botten. Udinese kommer att vara som vanligt mellan 7 och 11. Och ett lag Milan ska slå hemma på hemmaplan. Och där de nu gjort kan till och med i fjol.
Ja.
Så att kvalitetshöjningen där är ju inte wow. Sen är ju frågan återigen hur Milan spelar. 3-5-2, ja. Och Susu, hur gör de med vår bästa spelare? Han försvinner helt i matcherna.
Jag tycker ju inte att vinsterna efter Lazio har berott så mycket på så bra lagspel som på att Milan faktiskt har kvalitetsmässigt bättre spelare än motståndet. Och mot Spal som vi pratar om nu, där hade de ju ingen spel i det mer än att de skulle försvara sig. Och då kan man ju vinna en sån match genom att man får straffar. För Milan hade de ett skott på mål.
Sju skott på mål. Och Spal hade noll.
Och Spal hade noll, ja. Så det är inte så svårt att vinna en sån match. Där de inte har möjlighet att göra mål i princip.
Mm.
Donnarummas betyg är ju egentligen obefintligt. För han hade ju ingenting att göra. Vi har pratat om det här också. När vi nu pratar om formationer och att han ändrar i startelvan hela tiden. Kessi eller Kessi har fått spela i alla matcher, va? Eller 9 av 10 av 11.
Donnarumma och Kessi har spelat mest av alla i Milan.
Och Kessi har väl inte övertygat direkt. Sen kanske att han har fysiken och orkar göra det. Det är sin sak, men André Silva borde ju orka det också.
Med tanke på lite André Silva får spela. Men just 3-5-2 som jag någonstans förespråkar, får väl ändå erkänna. Men jag har också velat se Kalle och André Silva tillsammans. Och det fick vi göra mot Spal. Och där var André Silva jättedålig. Det måste jag erkänna.
Det såg ju bra ut mot Wien. För då gick ju Silva och Kalle bra ihop. Även om det var Silva som glänste mest i den matchen. Men jag tyckte inte heller det så bra ut mot Spal. Men
på tal om Spal-matchen. Vår gamla vän Paloschi, som såg som en stor talang, han var helt usel.
Kanske därför han inte spelade Milan idag.
Förmodligen, ja. Däremot så spelade återigen Biglia. Och jag måste ändå säga, om jag ska få ut någonting positivt ur matcherna, inklusive Sampdoria, så tycker jag att faktiskt har Milan, kanske då Montella, fått lite mer rätt på Biglia. Som jag sa, var en hörnsten i dagens Milan och hela säsongen. Ska Milan gå bra, kanske nå, eller förhoppningsvis nå den här fjärde platsen, så måste Milan få rätt på Biglia.
Jag håller med. Biglia har varit duktig. Han har passat. Han har gjort många bra passningar. Men jag har faktiskt markerat honom lite när jag sett honom. Och ofta så gör han passningar som ser bra ut. Men det kan sätta spelaren som tar emot passen i en liten jobbig situation. Och blir den spelaren av med bollen är det ju egentligen ingen bra pass från början. Och plus att jag tycker att både Biglia och Bonucci krockar ibland. För båda vill göra uppspelen. Och det är ju egentligen Bonuccis fel, för det kanske inte han ska göra när du har Biglia så nära inpå. För då kanske han ska hålla försvaret istället. För som idag, där han stod uppe vid motståndarlaget stolpe hela tiden i princip. Ja.
Men du, på tal om mittfält och våra många kockar, har Milan spelat bättre? Mycket på grund av att Montolivio inte har varit med i startelvan, som jag tycker sprang och täckte bort Biglia. Täckte bort Kessi nästan.
Ja, det finns en risk för det. Att de krockade just eftersom de egentligen kanske ska ha samma roll på något sätt. eller i det gamla Milan innan Montella, så hade ju Montolivo den rollen, både Biglias och Cassis. För han skulle ju vara någon form av box-to-box och regista. Det har ju sett lite bättre ut utan Montolivo.
Jag tror inte att han kommer att ta tillbaka den platsen alls.
Han är väl skadad dessutom.
Han är skadad just nu, men jag tror även om han skulle vara 110% så ska det nog mycket till att ta bort någon på mittfältet för att sätta in honom fast. Då Milan kanske inte ens imponerar.
Ja, det är väl Cassis som vi behöver vila någon gång uppenbarligen. För idag så har han vilse ut igen, tyckte jag.
Jag tycker också, med tanke på som du säger, Cassis har väl varit så där, och Biglia är ju ingen stor bollvinnare. Jag tycker att vår egen primavera-spel Locatelli får lite speltid sett ändå till hur det har sett ut på mittfältet.
Jag håller med. Och han måste ju också, om det nu inte finns en given start över, så borde han också få chansen, tycker jag.
För att han kommer säkert spela kanske nu Euro League-matchen på torsdag.
Det finns ju möjligheter för det, speciellt eftersom Cassis inte har varit övertygande i alla matcher och spelat mycket.
För jag vet att Arsenal var intresserade av Locatelli redan för 2-3 år sedan, vilket ändå fick mig höja på ögonbrynen. Men jag tycker ändå att Locatelli, det är ju kanske ingen startman varje match, men han var ju ändå väldigt bra i toppmatcher i fjol, bland annat mot Juventus.
Ja, målet mot Juventus i fjol är en klassiker redan.
Det var Milans snyggaste mål i fjol, men jag tycker ändå att om man ändå kan visa på den nivån sett till hans erfarenhet och ålder, så tycker jag att det är jättesynd att ta bort honom så pass mycket. För idag har han ju cementerat på bänken och är ju en backup till kanske en backup.
Om du får välja var, vilken position ska han spela på?
Till exempel mot Spal, där Milan spelar med Biglia, Cassis och Håkan centralt. Det är lite så jag skulle vilja se Milan spela. Så det, jag kan inte heller ta bort någon av dem för hans roll.
Men det skulle vara... om Cassis inte är...
Om Cassis har en dålig dag.
Så varför inte byta ut honom och ta in...
Och det måste man inte göra heller i minut 85.
Nej.
Det var mest om Spal. Dessförinnan spelade Milan mot Udinese, där vi vann med 2-1. Och jag har ju inte varit jättepositiv till... Nikola Kalinic som värvning och de pengarna och hans ålder och eventuella potential. Men han fick 8,5 mot Udinese och gör 2 mål. Kanske till och med borde ha blivit registrerad för 3 mål.
Inga snygga mål, men det är just sådana kämpamål som Milan inte har fått in. För det gjorde ju verkligen inte backen, gjorde inga sådana mål direkt. Det är väl å andra sidan den enda matchen han har glänst i. Eller?
Jag tycker han har varit helt värdelös.
Men jag får ge honom att han har visat god vilja. Det har han gjort.
I min bok räcker inte det riktigt. Jag kan
nej, då kan du lika att... ha bra och Borini där.
Ja, men lite så. Borini hade jobbat mera och att det är mer nagel i ögat på en försvarare än vad Nicole är. Sen så, därför vill jag ändå lyfta att han var bra som fan. Han var bra mot Dines. Han gör 2 mål. Det är 2 grismål. Men det är sådana mål Milan behöver.
Och där... de inte gjorde i fjol.
Och då spelade han tillsammans med Suso som en släpande anfallare. Och det är ju ingenting som fungerar.
Nej, vi var inne på det innan. Och jag tycker inte att det fungerar. Suso får ut någonting av sin vänsterfot på det sättet. När han är ju klassiker, är att han viker in från kanten och får till antingen ett inlägg eller ett skjutskott. Det har ju inte sett bra ut som släpande anfallare.
I Udinese-matchen spelade Calabria som... vår wingback till höger. Och han fick också väldigt höga betyg. Han fick 8,4.
Det gick ju bra. Men vi saknar ju ändå en Conti, tycker jag. Oturligt skadad ganska länge. Det ryktades väl först om att det bara var några veckor. Men sen drog han upp det igen på träning. Och då var det ett halvår nu, va?
Jag har läst upp mot ett halvår.
Ja, det är ju inte så bra om vi nu ska spela 3-5-2. Han... Abate gör ju inte det jättedåligt. Det tycker jag faktiskt inte. Han vet ju i alla fall vad det innebär att försvara. Men han är ju inte lika duktig som Conte.
Och Calabria är inte lika bra som Abate, eller?
Vem Calabria är ett oskrivet kort för mig. Jag har inte riktigt... Förra säsongen började han bra, sen blev han ju också långtidsskadad. Så jag har inte riktigt koll på honom än, tycker jag. Jag tycker han har varit ojämn i år. Var det inte mot Lazio, han var totalt katastrof.
Han var bland de sämsta mot Lazio. Men däremot...
Men då var det ett annat system också.
Annat system, ja. Men jag tycker han fick ju bra betyg mot Udinese. Han fick bra betyg. Återigen det här som vi pratade tidigare. Montella eller vem man ska skylla på. Matchen efter så är han på bänken. Han får 8,4 mot Udinese som är ett bättre lag än Spal. Han gör den bra. Jag tycker han är otroligt svag i sin defensiv. Men han har ändå den här grintan som vi pratar om. Han är en primavera-spelare som jag vill prioritera. Och han har den stora viljan att komma framåt. Det är inte alls lika bra som Conti. Men han gör ändå ganska bra, tycker jag. Men det konstiga är återigen, han får inte spela matchen efter. Trots att han får bra betyg. Och jag tror också, som du är inne på, att spelare blir nog ganska förvirrade. Jag gör en skitbra match. Jag kan till och med komma med i Euroleagues veckans lag. Men veckan efteråt får jag sitta på bänken i 90 minuter.
Ja, det är jättekonstigt. Det är bra med viss konkurrens för vem som kommer i startelvan såklart. För då måste man vara bäst hela tiden. Men här handlar det uppenbarligen inte om att vara bäst. Här handlar det om någon form av rotationsspel för att du inte riktigt vet vem du vill spela med.
I alla fall just Udinese-matchen, där fanns ju en annan spelare som jag studerade, som vi nämnde i något avsnitt som kanske var en framtida Milan-värvning i Köken Jankto. Jag tyckte inte att han var speciellt bra. Sen kanske Milans mittfält eller Kessi åt upp honom, jag vet inte. Men han imponerade inte jättemycket på mig i alla fall.
Inte mig heller, jag tittade ju också på honom såklart eftersom det var snack om det på Deadline Day. Men... nej, imponerade gjorde han ju inte. Han blev ju också utbytt, eller hur?
Eller vi måste också nämna Romagnolis assist.
Ja, det var ju vacker. Jag vet inte vad vi ska skylla på där om han är matchutränare, men det där är väl generalfel att göra sådana passningar.
Jag tror inte att man gör sånt i pojkar 12, sånt misstag.
Nej, det känns... jag vet inte hur han tänkte det.
Och han kostade Milan 30 miljoner euro.
Mm. Han... fortfarande gillar jag honom, så att jag ska inte prata för mycket skit om honom.
Jag gillar också Romagnoli jättemycket, men en sån passning som leder till baklängesmål.
Nej, det kvittar ju egentligen utifrån perspektivet var han var på plan, så har det ju ingenting att göra med att han spelar kanske på en ovan position heller, för det där var ju bara ett hjärnsläpp. Men han har ju inte kommit till sin rätt. Han var ju faktiskt bättre som en mittback i ett 4-4-2-system än han har varit hittills.
Det som också förvånar mig lite, just både Romagnoli, Musacchio eller Musacchio och till viss del Zapata, det är att inte de får mera styrning från en etablerad spelare som Bonucci. Jag tänkte ändå att vem som helst som spelar bredvid Bonucci, även om jag har satt på mig mina fotbollsskor från Korpen, hade han kunnat styra mig så pass bra att jag blir en habil spelare. Och de man spelar med nu i Milan är ju inte Nesta och Maldini i Paresi. Men det är ju inte heller några sottor. Det är ändå bra kvalitet. Jag trodde att han med sin pondus, sin kunskap, skulle höja dem så pass mycket mer. Att man kanske kunde jämföra dem med Barzagli till exempel.
Än en gång kanske man kan skylla lite på Montella och att han byter så mycket i backlinjen där också. Framförallt har han ju bytt system. Det är ju nästan bara Bonucci som är fast i backlinjen. Nu har Romagnoli väl varit det sedan han blev frisk. Zapata idag var mot Sampdoria. Vi kommer att prata mer om det. Men
ska vi gå över till Sampdoria? Ja. För det är den som man vill prata om. För att man är fortfarande så förbannad. Och ja, Zapata, han var helt jävla värdelös idag. Jag vet inte om han ville sin kusin väl. Eller vad han håller på med vid det målet. Det första
nej,
målet.
Jag undrar det också. Han är dessutom en av få mittbackar, eller backar i Italien, som är dåliga på offside-fällan. Han upphäver den väldigt ofta, tycker jag.
På tal om offside, hur många offside hade Milan då?
Kalanić hade väl en 5 av 7 i alla fall, eller vad sa vi?
Han måste lära sig offside. Alltså det är, att man inte kan ha koll på backlinjen är för dåligt.
Ja, jag håller med.
Samt då, ja, vi förlorar med 2-0 borta i Genoa. Vad säger du om matchen?
Ingen spelade det. Konstiga val av spelare. Varför spelade Zapata? Musacchio skadad. Han var ju på bänken. Bonucci var virrig idag. Sprang rundor, han var mer anfallare än försvarare vid vissa tillfällen. Och när han väl hade varit uppe så orkade han inte springa tillbaka. Så det kändes som att han hade gett upp redan när det stod 0-0. Vi får inte ut särskilt mycket av Susu idag heller. Bonaventura har inte glänst sen han blev frisk heller. På pappret så tycker jag att han har några konstiga, i alla fall 3 eller 4 spelare som jag kanske inte skulle haft i en startelva. Vi har lite skadeproblem på högerbackspositionen framförallt.
Jag tycker ändå att Milan förlorar den centrala linjen. Att Abate spelar och Rodriguez på yttrarna, ja det...
Det var nog inga val.
Nej, alltså det tycker jag är nog okej. Men att 2 mittbackar som Silvestri och Ferrari helt äter upp Nicola och Suso är pinsamt. Det är, alltså Silvestri, han var väl i Milan en session och gjorde inte någon lycklig.
Fick han spela? Han var inte där ett halvår. Nej,
alltså, men att det är ju en reject. Ferrari är också en reject. De hade väldigt lätt för att ta bort Milans anfall idag. Och menar, de här som spelar på mitten i Sampdoria, det är ju inga spelare som går in i Milan och ändå är de så pass mycket bättre. Och det är lågt inte det här. De var så mycket mer hungriga. De ville så verkligen mycket mer än Milan.
Titta på Quagliarelli. Han är 127 år gammal och han ville mer än hela Milan.
Men om man ska försöka hitta någonting positivt i dagens match. Det är väl lite så att Montellas taktik gick hem. Vi vann bollinhavet. Ska vi jubla över det?
Nej. Jag vet, alltså idag kan, om jag ska hitta något positivt så kan väl en av förklaringarna som man alltid kör det här med den mentala inställningen faktiskt stämma. För det kändes som att den mentala inställningen var helt fel hos Milan idag.
Men det såg vi ju direkt.
Ja, det såg inte direkt. Och det var ingen tendens till att försöka förändra det. Just när vi sa det här med byten i 77 minuten istället för halvtid. Bonucci kunde ju, borde som kapten ta tag i det. Men så lika förvirrad ut som alla andra. Möjligtvis kan man, om man nu ska säga något positivt rent spelmässigt, så kan väl inte Donnarumma klaga för målen på något sätt.
På tal om mål så gör Milan inget mål framåt, vilket är jättesvårt när man inte träffar mål en enda gång på 90 minuter.
Det är väl ett stort problem. Inte ett enda skott på mål.
90 minuter och inget skott på mål. Alltså var...
Det är katastrof.
Ja, men hur kan det bli så illa? Och Sampdoria, det är inte så att de kommer att vinna, säger jag. De blir inte 2, de blir inte 3, de blir inte 4 heller. De blir kanske, nu ska jag gissa, Sampdoria blir 8. Och de gör så att vi skapar ett enda läge.
Nej, det är ju uppenbarligen något fel i offensiven. Och om det har att göra med att Suso inte riktigt vet sin roll, eller att mittfältet inte vet sin roll. Det var väldigt lite kreativitet på mittfältet. Det blev lite, och det måste jag säga lite bättre när Hakan kom in. Men det var i 77 minuten det också, så det är ju lite och det är alldeles för sent.
Men det är lite som vi inne på tiden när vi satt och skrev om matchen, att vi såg redan i första halvlek att Milan hade bara ställt ut skorna. De var inte beredda. De är tagna på sängen återigen av deras taktik. Och vad gör Montella? Inte någonting. Han gör byte när matchen redan är körd. Vi har mentalt förlorat matchen. Ligger redan under i matchen och allting går Sampdorias väg. Då så kan Ifsa göra ett dubbelbyte. Men dessförinnan, han kan gjort någonting så mycket tidigare.
Han skulle ju bytt minst en spelare inför andra, tycker jag. Jag vet inte om det är någon outtalad regel, men det är inte ofta det händer, säger jag. Det händer mycket oftare i Premier League att du har ett byte i halvtid.
En sån som Kessi borde kanske inte kommit in andra halvlek. Vi berömmer honom ofta när han ska ha beröm. Man ska också ha skit när han gör skit. För han var så jävla dålig idag.
Idag slog han ju bort oerhört mycket bollar. Mycket felpass idag. Och ändå tror jag de hade ganska hög passnings accuracy. Hade de inte det?
85.
Det är ju ganska mycket ändå.
85% i rätt passning är jättebra. Mm.
Där var ingen harmoni och jag tror inte någon visste hur de skulle spela. Så att jag håller med dig. Det är Montella som får ta den stora smällen här.
Men kan man flytta ner Suso så pass långt och kör han som höger wingback?
Han är lite för dålig i defensiven, men mot ett lag som Sampdoria så bör det gå. För de skulle inte ha någon chans. André Silva var bredvid Kalle då?
Ja, eller...
Eller Coutrone.
Ja. Det är fel att egentligen laborera, men... 3-5-2 tror jag är rätt, men vår bästa spelare i Suso kommer ur spelet. Och ska vi ha någon chans på topp 4 och kanske framtida miljoner vid en försäljning, Då ska ju Susu spela ytteranfallare.
Ja.
Så för övrigt har skrivit nytt nu, men inte jag läste helt fel. Men i alla fall, skit i det. Han bör spela som ytteranfallare. Och kan man då spela ett 3-4-3? Eller blir det kaos på mitten?
Som jag såg matchen så försökte de gå in via sidorna med wingsen ändå. Och de fick aldrig någon utdelning på det. För bollarna kom inte in som de skulle. Hade Susu gått ner och varit högerwing så hade ju förmodligen bollarna kommit in i alla fall.
Om man kör 3-4-3 då får man nästan ha två centrala bollvinnare. Och det är frågan är vad man gör med Biglia då?
Det här med formationer är ju... Oftast är det ju ett pappersarbete och inte hur det ser ut i verkligheten. Funkade det ganska bra när han lät Hakan ha en fri roll som han hade mot Wien? Det har han ju inte provat med i ligan. Jag tror att det har varit så att han bara har varit inhoppare. Och det kan jag delvis förstå. Jag skrev det dunkt till dig under någon match att både Bonaventura och Susu måste komma in i spel och få matchtid. Men det kanske är de som borde hoppa in för att bli matchtränade, tycker jag. När du då har Austria Wien och faktiskt ett bra spel av Hakan, då borde du kanske köra dem i kanske inte då i 80 minuter utan göra bytena lite tidigare. Så tycker jag i alla fall. När du har en formation och en idé som har funkat, varför inte köra den? Det är ingen som är så lastgammal så de inte orkar spela det. Det är bara, tittar du på Barcelona och Real Madrid så spelar de samma spelare varenda jäkla match. De byter några, men här byts det väldigt mycket.
Och det är lite så också med de större lagen som levererar. Allt från, som du såg inne på, Real Madrid och Barcelona. De har ju en väldigt tydlighet. Det är lite det som är AU i deras spel, att du vet vad som kommer hända. De har gjort sin läxa. Det känns återigen som Milan inte har gjort sin läxa. Och sitter på fredag eftermiddag med rättstavningen och får gissa sig till alla orden. Och får fel på fel på fel. För att detta var inte bra idag. Så Sampdoria borta är en tuff match. Men har man som avsikt att bli topp 4. Någon pratar till och med att Milan kanske hade chans att bli kanske topp 3, kanske till och med topp 2. Nästa år utmanar kanske Juventus. Då krävs det extremt mycket mer tydlighet än vad man såg då. Det är virrepannor återigen. Jag tycker att mittfältet fallerar extremt mycket.
Ett lag som Milan ska kanske inte nödvändigtvis behöva byta strategi utifrån motståndet heller. Har du så många bra spelare som de i alla fall själva tycker de har? Så ska ju, för Barcelona byter inte strategi mot något annat lag än möjligtvis mot Real Madrid. Om det är den Montellas berömda mentala grej så kanske det mentala biten sitter hos honom och inte hos spelarna. För det är han som inte vågar köra en rak och tydlig idé. Om man är rädd för att bli sönderläst, det vet jag inte. Sen kan man, men jag måste också lägga till att ett riktigt bra lag klarar av att hantera mer än en formation. Men Milan har ju provat så många formationer och klarar inte av någon, om vi ska vara lite hårda.
Jag tror mycket det beror också på att, om man är inne på det med formationer, det är siffror 3-4-3, 7-8-3, alltså det finns tusen olika varianter på formationer, men varje spelare måste ha sin tydliga roll. Är du bollvinnare? Är du dribbler? Är du passningsspelare? Är du blockare? Har du otydligt i det, då blir det skit vare sig du spelar med 15 mittbackar eller inte.
Ja.
Det blir helt fel om du inte har en tydlighet i ditt spel och i din tanke hur du ska spela och hur du ska leverera. Sen så givetvis måste du läsa på dina motståndare och vem som är bäst och hur de gör etc.
Och vem man ska markera ordentligt och så vidare, såklart.
Men det förutsätter du och jag som amatör i soffan att ett storlag som Milan gör. För att de lägger miljoner på att leverera och varje poäng är ju helt avgörande.
Ja.
Efter matchen så blev Montella intervjuad. Jag vet inte om du såg intervjun.
Jag såg inte intervjun, jag har läst den.
Han står ju nästan och hånflinar. Det gjorde mig än mer förbannad och jag var redan ganska förbannad efter matchen. Jag kan ta en förlust, spela Milan mot ett bättre lag och blir utspelad. Jag tar den förlusten. Jag möter ett lag där jag tror ingen i Sampdoria hade gått in i Milans startelva.
Det skulle vara Quagliarella och idag Zapata som skulle kunna göra det.
Zapata, absolut. Han är väl, skulle lägga pengar på någon så är det väl Zapata. Jag har lagt 200 miljoner på honom än på Nikola.
Ja.
Potentialen är väl rätt mycket större än vad Nikola har också.
Men idag förlorar Milan på grund av att de inte har någon aning om vad de gör.
Du, som du var inne på, den mentala biten som Montella var inne på, det är rätt. Men det ger ju jättefel signaler att sen efter matchen stå och nästan le och tjua och tjimma med reporter som reporterna är mer förbannade efter matchen och resultatet än vad Montella är. Och det tycker jag ger för jävla dåliga vibbar.
Mm. För allt är bra, we good as we are, kommer snart. Mm. Jag därmed så läste jag en intervju med Fasone som gick ut och var väldigt kritisk mot laget. Han sa inga namn och det ska väl inte Fasone göra heller, men han tyckte att mentaliteten var väldigt dålig. Det var ingen som ville vinna, typ, sa han. Och han har ju helt rätt. Och han ska ju kritisera. Montella kanske inte ska hånle eller le i tv-rutan, men han ska ju kanske inte heller gå ut och kritisera sina spelare i media som vissa tränare har gjort under årens lopp. Conte är ju en sån som vi har pratat om att vi kanske skulle vilja ha. Han skyddar ju alltid sina spelare. Men jag tycker att en bra tränare ska ju inte kritisera sina spelare i media. Det ska han göra internt. Och han ska göra det ordentligt internt.
Det måste ju bli någon markering. Är du så pass dålig och tjänar så pass mycket pengar och kostar så pass mycket pengar, då ska du fan få höra det också om du suger.
Ja.
Men sen just tillbaka där med lite inställning och grinta, så kan man ju tycka, nu har jag inte exakt koll på Calabrias skadeläge, men Donnarumma, Calabria, Locatelli och Cutrone, det är ju ändå Primavera-spel. De har ju hjärta för klubben. De borde ju kunna i alla fall leverera. Nu är det intressant att se om alla de fyra har varit med samtidigt, om det är en annan inställning då på Milan.
Ja, det skulle kunna vara det. Samtidigt så tycker jag idag när det ligger under så är det ju konstigt att ta in Cutrone och inte Silva. Som faktiskt borde vara mer van vid pressen än vad Cutrone är. Eftersom han har spelat landslag och ändå med Porto.
Montellas fru måste ha ett väldigt gott öga till Silva. För att någonting där är ju jättekonstigt.
Ja, någonting är konstigt.
För att jag menar, han kostar Milan 400 miljoner kronor. Kanske inte är någon jättestjärnvärn, utan det är väl mera på sikt med enorm potential. Men återigen, gör man hattrick och sen sitta på bänken. Och sen så, visst, han var ju usel när han spelade matchen därefter. Men han måste få mer minuter på sig.
Ja, om andra spelare får det så bör han också få det. Jag tycker också det är konstigt att ta in Borini till exempel. När du har Silva. De där minuterna extra gör ingenting mot matchen i veckan. För de hade han klarat av utan problem.
Alltså jag kan också tycka att när man ligger under med 1-0 fortfarande, då ska du desperat jaga ett kvitteringsmål och då tar du in en anfallare. Visst, Borini ses som anfallare, men han byttes in istället för Abate. Visst, det kanske är ett framtida laborationsprojekt. Montella har fått för sig att han ska testa Borini som wingback till höger när redan då finns Abate och Calabria.
Kan det inte vara så att han ville egentligen få in någon annan där och har Borini fram? Jag vet inte, men jag märkte inte det på plan, det är det jag menar.
Ja, till tydligheten, men man såg ju inte vad Borini skulle göra. Och inget ont om Borini. Borini, utifrån hans förutsättningar så tycker jag han är ganska bra. Jag vill inte kasta skit på honom, utan jag tycker fortfarande att ligger du under med 1-0 så kastar du in en anfallare som är bäst på bänken, och det är ju André Silva, utan tvekan. Han är egentligen bäst även sett till det som finns i truppen.
Han är ju den dyraste anfallaren där i truppen i alla fall.
Sen gör ju en gammal Interspelare 2-0 och det var ju inte saken bättre.
Ja, jag kräktes lite i munnen.
Ja, Ricky, han var så jävla dålig Inter. En av många Interspelare som då skulle bli en...
Hur stor som helst.
Ja, exakt. Jag mörs ju lite när Inter tappar poäng mot Bologna där den gamla MFF-backen Hellando tog bort den här smutsiga Icardi helt.
Ja. Han var duktig. Och jag höll ett extra öga på Polly, för jag tyckte om honom i Milan. Jag tyckte inte han var kvalitetsmässigt bra, men han hade ju grinta. Han sprang ju ända in i kaklet. Men han gjorde ju inte så bra match på Bologna då, eller i sig.
Men då såg du videogranskningen misstänker på straffen.
Ja, jag gjorde det. Det är ju katastrof.
Hur kan det bli straff?
Nej, du är ju för videogranskning, men man kan tydligen muta domaren ändå.
Jag trodde ändå att de här straffarna skulle försvinna med videogranskning. Istället så får de straff på grund av videogranskning. Men det är ju ett tjänstefel. Alltså, du vet, även solen har sina fläckar. Jag älskar videogranskning. Jag tror att det är det bästa som har hänt, säger jag. Och det kommer gynna alla lagen.
Idag funkar ju faktiskt videogranskningen snabbt också. Jag vet inte om du tänkte på det. Jo. Det tog ju inte 5 minuter, utan idag tror jag det tog 90 sekunder. Och då tog jag om det också. Och så var det ett korrekt domslut, det såg vi ju också. Att offside, det var ju offside.
Och straffen var inte straff. Helt off topic, jag bara styr en instick här. Jag måste ändå gratulera det här gamla fenomenet som även spelar Milan. Den riktiga, store, tjocka Ronaldo har fyllt år. Så vi passar på att gratulera honom.
Grattis.
Oktober månad kommer bli himmel eller helvete.
Det är nu de riktiga prövningarna kommer. Oktober månad har du ganska hårt spelschema i Serie A. Men vi börjar väl med Roma den 1 oktober.
Ska vi berätta redan nu vad som händer inför Roma-matchen?
Det tycker du kan göra.
Inför Roma-matchen så kommer vi ha ännu en telefonintervju med Sveriges kanske största fantast av Roma.
I alla fall den kändaste.
Definitivt den kändaste. Så tanken är att det avsnittet med honom kommer komma ut innan helgen. Så det blir tajt här med 2 avsnitt på ganska kort tid. Men återigen, oktober. Vi har ett tufft schema. Och det är nu som vi får verkligen bekänna färg.
Vi har 1 oktober Milan hemma mot Roma. Sen är det landslagsuppehåll. Sen har vi söndag den 15 oktober är det derby Inter-Milan. Torsdagen den 19 är det Europa League mot Aten. Söndag den 22 oktober har vi Genoa hemma. Låter inte så svårt på pappret, men med tanke på hur det har gått hittills så kanske vi får se upp för den också.
Just Genoa, de kan man tycka att vi ska slå. Men jag lovar att den här ärkesopan Bertolacci som jag kritiserade sen dag 1 kommer att göra en toppmatch mot Milan.
Förmodligen.
Men han är så otroligt dålig. Jag kan inte fatta att Milan la 20 miljoner euro på honom.
Han är bara utlånad dessutom.
Han är utlånad.
Så gör han en bra match kommer de ta tillbaka honom.
Risken finns, ja.
Onsdagen den 25 oktober har vi Verona, Kiev och Verona borta. Och avslutar denna fantastiska månad med hemmamatch mot Juventus.
Vågar man gissa hur många poäng vi tar i oktober? Om vi bortser Euroleague, om vi tar Serie A, är vi fortfarande med på topp 6 efter oktober?
Jättesvårt att säga. Ser vi fjolårssäsongen så spelar ju Milan faktiskt mycket bättre mot storlagen än vad vi gjorde mot de mindre lagen. Det kan vi kanske hoppas att det blir, för vi måste ju knipa poäng mot dem, för att annars så springer de iväg på grund av att de tar poäng också, inte bara att Milan förlorar poäng.
Kan man få 2 poäng mot Roma och Inter så är man hemskt nog kanske nöjd till och med, vilket är pinsamt att säga.
Jag tror att man är nöjd med 2 poäng där. Till och med jag hade varit nöjd med 2 poäng idag med tanke på hur spelet ser ut idag.
Men det är lite som man hoppas på, att mot bättre lag så kanske Milan inte måste hålla taktpinnen hela tiden, och kanske då Montellas taktik att vinna bollinnehavet kanske fallerar på sin automatik. Att man istället spelar ett rakare spel och får in bollen i straffområdet.
Jag håller med dig. Idag var det inget rakt spel till exempel. Och jag tror att det behövs mycket mer. Och mot bättre motstånd hoppas jag att de låter bli att spela bollen från egen målvakt hela tiden. För det straffar sig mot de sämre lagen. Hur skulle det då gå mot de bättre lagen?
Och sen Milan hemma mot Juventus.
Det är 3 poäng.
Det är 3 poäng, ja. Okej, så i alla fall om vi ser önskekalkylen oktober månad så har vi 1, 2, 5, 8, 9 poäng.
9 poäng är vi nog nöjda med.
9 poäng hade varit gött. Vi kan väl säga också att vi tänkte i mån av tid framöver klämma in en Milan-legend i varje avsnitt. Idag hinner vi tyvärr inte det. Men framöver så tänkte vi klämma in någon.
Jag tycker det är en kul idé. Både sig själv och andra supportrar om vår anrika historia. Och där finns ju ett gäng att välja ur.
Enormt många. Vem är den första du tänker på?
I mina ögon är det Maldini som dyker upp varje gång.
Maldini är lite som Mr. Milan som man säger.
Ja. Sen så är jag ju kanske för ung för att komma ihåg Baresi och pojkarna.
För att avsluta avsnittet. Montella som jag varit inne på tidigare. Han får sig en känga. Och han ska ha en känga till minst. Men i alla fall efter matchen och intervjun som vi pratade om. Så tar han upp att han valde Zapata. Eftersom att han fysiskt skulle vara bättre att möta sin kusin Zapata. Där fick han ju IG igen.
Igen? Det börjar ju en kampanj som du skickade till mig. Montella out.
Mm.
jag har sagt detta i ett avsnitt föregående avsnitt, att jag inte gillar kulturen av att sparka tränare så fort det går lite dåligt. Men i detta fallet så tycker jag att man kan sparka honom för att man inte ser någon tydlig idé. Inte för att det går dåligt.
Han är inte framtiden för Milan, men jag tycker att det finns så mycket IG i hans repertoar just nu. Och som man ser redan på Instagram, hashtag Montella out. Och han återigen kommer med sina ursäkter att detta är ett projekt, det går inte att skriva av projektet redan. Det känns återigen som att han lite får panik.
Han är nog lite rädd för att förlora sitt jobb redan. Trots att Fasone väl har sagt att han inte kommer få kicken direkt. Eller rättare sagt, jag tror till och med i intervjun har sagt att han har fått hela året på sig.
Det är en bra fråga och jag kan tänka mig att den kommer att diskuteras på Svenska Fans. Där vår podd Rossoneri även finns länkad. Så gå in på Svenska Fans om ni inte hittar oss. Avslutningsvis så blir det, som jag sa tidigare, ett avsnitt till redan i veckan här där vi intervjuar en Roma-kille. Och då kommer jag och Mackan även diskutera lite om Euroleague-matchen inför i alla fall. Då tackar vi för oss.
Godnatt, som det har blivit.
Godnatt.